Jag ska läsa ifrån andra Korinthierbrevet 9:8-10. Gud förmår ge er allt gott i överflöd så att ni alltid har allt vad ni behöver och själva kan ge överflöd till varje gott ändamål. Det står ju skrivet. Han strör ut, han ger åt de fattiga, hans rättfärdighet varar i evighet. Han som ger säd att så och bröd att äta, han ska ge er utsäde och mångdubbla det och låta er rättfärdighet ge god avkastning.
Dagens text är hämtad ifrån Johannesevangeliets 6:e kapitel och vi ska läsa de 15 första verserna i Johannes 6. Johannesevangeliet är ju uppbyggt på ett annat sätt än de andra evangelierna. Det finns ett annat djup med den innerliga lärjunga undervisningen. Den löpande texten har en helt annan rytm än synoptikerna. Man brukar kalla de andra synoptikerna. Det betyder samsyn. De ser på samma sätt. Ursäkta ibland de här teologiska grodorna jag gör. Men. Och Johannes är uppbyggd kring 7 tecken. 7 olika tecken som det kallas. Som behandlas väldigt mycket mer utförligt än undren i de andra evangelierna. Och vår text innehåller faktiskt det enda undret som finns i alla 4 evangelierna. Och det ger ju en förståelse av att det här undret hade en speciell betydelse och en speciell mening. Vi läser ifrån Johannes 6. Sedan får Jesus över till andra sidan av Galileiska sjön eller till Tiberias sjön. Mycket folk följde efter. Därför att de såg det tecken han gjorde genom att bota de sjuka. Och Jesus gick upp på berget och satte sig där med sina lärjungar. Det var strax före judarnas påskhögtid. När Jesus lyfte blicken och såg att så mycket folk var på väg till honom, sa han till Filippos. Och ska vi köpa bröd så att alla dessa får något att äta? Det sa han för att pröva Filippos. Själv visste han vad han skulle göra. Och Filippos svarade, det räcker inte med bröd för 200 denarer om de ska få en bit var. En av lärjungarna, Simon Petrus bror Andreas, sa, här är en pojke som har 5 kornbröd och 2 fiskar. Men varför slår det till så många? Jesus sa, låt folket slå sig ner. Det var gott om gräs på den platsen och de slog sig ner och det var omkring 5000 män. Jesus tog brödet, tackade Gud och delade ut det åt dem som låg där. Och likaså fiskarna så mycket de ville ha. När man hade ätit sig mätta sa han till lärjungarna, samla ihop bitarna som har blivit över så att ingenting förfars. De samlade ihop dem och fyllde 12 korgar med de bitar av de 5 kornbröden som hade blivit över när de ätit. Då människorna såg vilket tecken han gjorde sa de, detta måste vara profeten som skulle komma hit till världen. Men Jesus som förstod att de tänkte tvinga honom med sig för att göra honom till kung drog sig undan till berget igen i ensamhet. Amen. Mänskligt sett så måste ju det här ha varit höjdpunkten i Jesu karriär. Han hade ett så enormt genomslag. Att 20 000, ja det stod ju 5 000 män, de hade lite konstigt sätt att räkna på den tiden. Man kan ju tänka lite grann när barnen sprang omkring, men då blev det ju svårt hur det är med kvinnorna, för de sprang väl inte omkring på samma sätt. Men männen satt stilla så man kunde räkna dem. Nej, det var en dålig jämförelse, men det var så att man räknade så på den tiden. Och om man räknade med att de åtminstone De flesta av de här hade en fru och man hade barn, så säkert var det 20 000 som hade gett sig ut i ödemarken. Bara för att de hade hört talas om Jesus, de hade sett undren, de hade varit med. De glömmer till och med sina basala behov, mat och dryck. Men konsekvenserna blir ju ganska märkliga. När dammet har lagt sig så är det inte många som följer Jesus. Vi ser det ju om vi läser fortsättningen av den här texten. Och det är typiskt för Johannes. Att Johannes går igenom följderna av vad tecknet undret har varit. Beskriver det, fördjupar och tar upp frågeställningar. Det blev ju inget med att föra Jesus till Jerusalem för att göra honom till kung. Utan hans väg till Jerusalem handlade om ju något helt annat. Helt ofattbart för den tjusade skaran som åt sig mätta. Nej, målet var ju Golgata. Man ser i Bibeln att efter brödundret var det väldigt sällan som Jesus framträdde för stora skaror. Tecken använder Johannes. Inte under och kraftgärningar som det står i de andra evangelierna när det gäller det här. Och det stod i inledningen mycket folk följde efter därför att de såg det tecken han gjorde. Och i avslutningen, då människorna såg vilket tecken han hade gjort. Problemet var ju att folkskaran där förstod inte att det var Jesus själv som var tecknet. Väldigt få kom ju till tro på grund av tecknen. Man säger att, eller man kan tänka sig att ungefär max 500, någonstans mellan 300 och 500 fanns kvar när Jesus hade dött på korset. De som samlades i hemmen där i början och som då på den stora pingstdagen förökades så mäktigt så att sen var man 5000 män. Så då kanske det var 20 000 då också. Men det var ju väldigt få. Var det nödvändigt för Jesus med de här tecknen? Det finns ju otaliga förklaringar till det här brödundret. Psykologin som ju tangerar det du berättade om din mormor. Det här att när man väl signar att det förökar så att man delar med och att det var en liknelse och det var något annat. Och vad är det man gör då? Ja, då är det ju på något sätt man undviker det här. Kan vi tro på det här? Är det viktigt att vi tror på det? Varför gjorde Jesus tecknen undren? Hade det varit en fullständig tjänst om Jesus inte hade gjort dem? Nej, det hade inte varit det. Det fanns viktiga faktorer i det här som var avgörande. För det första så visar det på Guds kärlek och Guds barmhärtighet. Att Gud vill människan väl. Gud älskar människan. Och det rör sig om de naturliga behoven. Mat. Det rör sig också om hälsa. Det rör sig om den inre människan. Befrielse, annat som vi möter. Gud vill oss väl. När Jesus gör det här så pekar han på Guds kärlek och att han är Guds son. Det pekar också på någonting som kanske inte är lika tydligt för oss men som var det i den tiden. För vad var människans bedömning av en människa som hade drabbats? Jo, det var ju att de hade syndat. Om var man sjuk så var det synd för, eller straff för någon synd. Att det inte gick bra, då var det också ett straff. Och ibland har vi det med oss också på olika sätt. Men när Jesus förlåter synderna och befriar från konsekvenserna, då pekar det för dem som lyssnade på den tiden att Jesus hade makt över synden. Gud vill förlåta våra synder. Ni kommer ihåg den lame, va? Som bars fram. De kom inte fram, det var så mycket folk. Så att De gick upp på taket och drog undan de här skydden de hade, så hissade de ner den lame framför Jesus och allt folket som han var. Vad tänkte den stackars lame gubben? Han som hade blivit klassad för, ja, är det han eller är det hans föräldrar som har gjort synd? Han som inte kunde vara med någonstans. Avbryta det när Jesus sitter och undervisar. Och vad säger Jesus? Din synd är förlåt. Tag din säng och gå. Och då satt ju de här andra. Kan han förlåta synder? Säger han till, men han kan inte bära sängen, det är ju söndag. Och så kommer allt det här andra. Det var oerhört avgörande att Jesus i handling visade på att Gud vill förlåta synder genom att göra de här undren. Sen kan man ju säga att det finns ett starkt profetiskt budskap i allt det Jesus gör. För det är förebilder för hur det kommer att vara en gång i Guds rike. Där kommer det inte finnas någon sjukdom. Där kommer det inte finnas någon brist på någonting som vi behöver. Där kommer alla vara fria. Där kommer det inte finnas någon synd. Därför är det viktigt det här att Jesus gjorde det. Och sen är det som jag har sagt förut. Vi behöver faktiskt inte begripa och förstå allt det här. Men det är viktigt för tron att verkligen Jesus gjorde det här som Bibeln beskrev. För annars hade han inte varit Guds son. Något som är också speciellt för Johannes evangeliet, det är de nära lärjungarna och deras roller och deras funktion. I vår text nämns ju Filippos och Andreas. Nämns knappast alls i de andra evangelierna. Och flera gånger, inte bara denna texten, så händer det saker med lärjungarna i närheten av Jesus. Alltså han som beskrev det som har tecknats ner i Johannes. Han måste ha varit väldigt nära. Ja, och jag tror ju att det var den här kanske knappt tonårige pojken Johannes som biologiskt var kusin till Jesus. Men som hade en otrolig receptivitet så att han kunde ta in och minnas allt det här. Och berättade detta gång på gång i olika sammanhang. Man vet ju att Johannes evangeliet kanske inte är nedtecknat förrän på 90-talet. Alltså väldigt långt efter, 20 år, kanske 30 år efter några av de andra evangelierna. Då fanns han i Efesos, det centrum för kyrkan var på den tiden. Jag tror att gång på gång sa man till Johannes, du måste se till att det här, allt det här du bär på, att det berättas, att det förs vidare. Och så har vi, kan vi här nu då, 2000 år senare, fundera på Filippos och Andreas. Det finns andra personer i Jesu närhet. Vad får de här människorna göra, bidra med? Ja, de får bidra med att Guds välsignelse och Guds storhet kommer fram. De får ställa tvivlande frågor som gör att Jesus får uttala mäktiga Guds ord. De fick förmedla den här Guds välsignelse som gjorde att 2 fiskar och 5 bröd blev till ett sånt otroligt överflöd. 200 denarer nämnde han, Filippos. Det hade inte räckt med 200 denarer. Man säger att en denar på den tiden var en dagsförtjänst. Och var man daglönare så kanske man inte jobbade mer än 50 dagar. Kanske 100. Men om vi säger 100, då är det 2 årslöner vi pratar om. Med vårt mått mätt så handlar det om 1 miljon alltså. Om vi tar bilden för kostnaden för att mätta de här människorna i det under som Jesus gjorde. Det var ett otroligt överflöd som är svårt för oss att begripa. 12 korgar var kvar. Min tanke idag är ju att här finns otroligt mycket av 2 fiskar och 5 bröd just här nu. Allt det som ni har med er av gåvor, välsignelse och det du är. Det är ju så lite, eller hur? Det är ju ingenting. Jag kan väl inte bidra med någonting. Nej, inte i dig själv. Det är rätt. Men det kan ju handla av andra saker. Att inte du har självförtroende som gör att inte du vågar bära fram det du har. Det kan bero på att inte någon har frågat dig. Det kanske beror på att inte du vågar ta och berätta det här skulle jag vilja göra i församlingen. Men när du kommer med dina 2 fiskar och dina 5 bröd inför församlingen och det förs fram till Jesus för att välsigna det, då kommer det att bidra till andligt överflöd mitt in i vår församling. Detta är egentligen centrum för vår dag idag. Vår årshögtid. Ja, det kan ju vara det där att vi måste ju juridiskt stämma av och se till att det stämmer med ekonomin. Och vi måste välja lite annat och vi måste göra lite rapporter. Och det är ju ganska tjotigt och ganska tråkigt. Och så kommer då styrelsen med någonting de har sagt. Och ja, vad är det? Vad rör det mig? Och, ja, men jag går väl i alla fall. Ja, det kan ju också vara så att vi använder och ser på det på ett annat sätt. Det är nog rätt så exakt ett år sedan jag var här första gången på gudstjänst sedan vi hade flyttat in 12 februari. Jag vet inte om jag hade vågat gå hit. Om jag visste vad som hände och har hänt under det här året. Om jag hade kunnat tänka mig det när vi kom hit. Vi var inte alls säkra på att vi skulle gå in i den här församlingen. Vi ville fundera innan vi gjorde någonting. Men vi upplevde väldigt starkt att det var här vi ville vara. Och så gick det ett tag. Och så ringde Margareta och frågade, vill du vara pastor hos oss? Ja, det vill jag, sa jag. Jag satt och åt frukost på Stena Jutlandica. Så jag ville ju inte prata något längre om det. Utan det kunde jag ju säga ja till direkt. Men jag tror det var just det. Det var de här 2 fiskarna och 5 bröden som Gud ledde mig hit och jag fick bidra med mitt in i församlingen. Som har fått bli till oerhört mycket välsignelse för oss och jag tror också i viss del för er. Tänk om årshögtiden kunde vara ett sånt sätt att vi ser på varandra. Att vi bär fram någonting som vi tillsammans bär fram till Gud och välsignar. Då kanske årshögtiden istället blir precis det som den första församlingen sa. Efter det mycket dramatiska lärjungamötet där man ville fullständigt klubba ner Petrus för det han hade gjort. Och vad var slutsatsen? Vi och den helige ande har kommit överens. Det är upp till dig och mig om vi vill göra detta till den högtid där Gud, Jesus får välsigna det vi bidrar med för att vi tillsammans ska bidra med överflöd. Tack Jesus för att du välsignar. Och när du välsignar så blir det dramatiska konsekvenser. Hjälp oss att våga bära fram det vi har så att du kan välsigna det mitt ibland oss. Amen.